Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till Kulturpodden med Silja Marit och Lasse i studion, där vi idag ska diskutera sex, makt och byteshandel, kunde man kanske säga. Och det här utgående från Kai Korkeaahos högaktuella nya roman. Och jag måste säga att när vi hade bestämt oss för att det här var det tema vi skulle diskutera, så var jag ganska sådär klar på i vilken riktning det här skulle gå och hur jag skulle förhålla mig och vad temat skulle vara. Och så läste jag boken och så förvandlades jag till ett stort så här frågetecken. Så vi ska se var vi landar med den här diskussionen efterhand. Men jag tänkte att du, Marit, gärna får börja med att förklara vad bokens handling går ut på.
Ja, det här är ju ett ymnighetshorn till roman, skulle man ju kunna säga, till att börja med. Så att man kan ju börja i många olika ändor. Men så där primärt handlar det om ett författarjag som alldeles nyss har lämnat ett destruktivt och förljuget förhållande bakom sig. Han bor tillfälligt hemma hos sin pappa i jakt på en egen lägenhet där han då ska slicka sina sår, om man kan säga så. Han vill bygga upp sitt sargade självförtroende och få kontroll över sitt liv igen. Och han letar lägenhet febrilt och till slut så landar han på att han och hans kompis, de sitter och har en lite blöt kväll och så kommer de på att kanske de ska sätta in en annons i Hufvudstadsbladet. Och så knoppar de ihop en annons som lyder: publicerad författare önskar köpa bostad cirka 30 kvadratmeter i södra Helsingfors. Ge mig ett bra pris så skriver jag en bok åt dig. Och den här annonsen väcker lite så här lustiga kommentarer på sociala medier och så vidare, och ingen hör nu av sig förrän sen en dag så hör en lite äldre man av sig, han heter Aimo Kangas. Och han öppnar upp för en byteshandel. För han fascineras av det här med att kunna skriva en bok ihop, så att säga. Så en bok som baserar sig på att Aimo Kangas berättar sitt livshistoria. Det är det handlar om. Och författarjaget tar emot den här berättelsen och ska omvandla den till text. Och i byteshandeln då ingår då ett avtal, och i byteshandeln så ingår då en fantastiskt fin, flott lägenhet på Jungfrustigen i det fashionabla Ulrikasborg i södra Helsingfors. Och sen när den här boken då finns i manusstadiet och färdig att publiceras, så då ska den här författaren kunna lösa in den här lägenheten för ett pris om 285 000 euro.
Vilket är rimligt.
Vilket är väldigt rimligt för en tvåa på Jungfrustigen. Och så gör han då kalkyleringar och inser då att den här romanen är värd ungefär 40 till 60 000 euro. Och det är också ett ganska bra pris för att skriva en roman. Nåja, sen kan man ju undra sig att vem är den här Aimo Kangas? Vem är det han slutar det här avtalet med? Är han en välvillig och altruistisk mecenat? Eller är han en lömsk och beräknande Mefistofeles? Så att där är vågskålen han har i sina händer. Sen så småningom så rullas det upp den här berättelsen om Aimo Kangas i olika sjok. De träffas hemma hos Aimo Kangas, han bor i Södra Haga. Och Aimo Kangas håller nästan sådana oändliga monologer för det här författarjaget. Och så småningom rullas det upp en berättelse då om vem Aimo Kangas var och vem han är. Och varför han vill att den här historien ska komma på pränt. Och det blir en berättelse om, ska vi säga, manlig vänskap, om hemliga rum, om att vara homosexuell på 80-talet i Helsingfors. Jag får lite så Jonas Gardell-vibbor när jag läser de här avsnitten. Och framförallt handlar det om det här röda rummet, som är ett rum på Jungfrustigen, i den lägenhet som det här författaren ska ta över.
Och det är alltså titeln på boken också, jag vet inte om vi nämnde det redan.
Just det, bra att du sa.
Sant.
Ja. Och det anspelar givetvis på Strindbergs debutroman från 1870-talet, som är en klassisk Stockholmsskildring. Så att Kai Korkeaho kommer på sätt och vis med en Helsingfors-skildring i det här sammanhanget. Samtidigt som han skildrar det här rummet, det här samlingsrummet där män samlas för att träffas med sina gelikar. Och det här röda rummet i Kai Korkeahos version är ett lekrum.
För vuxna
där man utövar BDSM, alltså sådana sexuella, sadomasochistiska sexuella lekar, visar det sig. Så att en stor del av den här berättelsen handlar om det här röda rummet.
När det gäller den här typen av tematik så ligger ju den mycket framgångsrika boktrilogin 50 Shades of Grey, så där nära till hans, så där har huvudkaraktären A Red Room of Pain, som han då har som ett lekrum för vuxna också, så där finns också den kopplingen. Men det där, jag tänkte faktiskt Lasse fråga dig, hur har du tacklat den här texten?
Nå, när vi pratade om att vi skulle ta det här tema och börja från den här Kai Korkeaho's bok, så jag börjar genast fundera lite på vad jag har sett i teaterväg som jag associerat till. Och det som slog mig genast var en föreställning som jag såg ganska jämt, tror jag, 5 år sedan på teaterhögskolan. Den hette Welbeck, utropstecken. Och det är alltså en hänvisning till den här verkligt skandalomsusade men också väldigt uppburna franska författaren som skriver en massa äckliga böcker. lyfter en massa äckliga attityder. Den här föreställningen var regisserad av den här teaterhögskolans dåvarande professor i svenskspråkigt skådespelararbete, Anders Karlsson, som ju också är från Malmö och där gjorde sig känd för en del ganska så här groteska och på något vis uppseendeväckande föreställningar av olika slag. Och det här, jag ska kanske backa lite, alltså det som jag fastnar för här i den här Kai Korkeaho's bok, att det finns ju det här jättestarka tema men just, som är väldigt synligt på något vis i den här boken, som handlar om just det här BDSM och det bondage och dominanslekar och sen också sadomasochism, och som på ett sätt blir en väldigt sådär grannsak som flimrar där när man läser och som drar åt sig jättemycket uppmärksamhet. Men sen det var jag fastnade för mer var den här Aimo här i den där boken, den där gamla, det är lite oklart hur gammal han är, men lite sådär medelålders men sådär konstigt ungdomlig, och han har en sån där medhjälpare som en sån här pojke i, en sån här helsingforsisk pojke i övre tonåren, kanske 20-årsåldern, men väldigt ung, och han har typ just gått ut militären och sen är han väldigt sådär riktningslös. Och det visar sig då att den här pojken inte bara är den här mannens allt-i-allo, den här huvudpersonen i röda rummet, så han listar ut det nästan med samma, att det är någonting sånt där på gång. För att han minns själv från sin tid i gymnasiet hur nästan var och varannan av hans jämnåriga kompisar som var homosexuella hade någon sån där konstig gubbe, som de kallade. En pojkvän som var minst dubbel så gammal som de själva, som hade familj och jobb, och ibland var de gifta och så här. Och den där gubben höll på, bjöd på restauranger och utlandsresor och vad som helst. Liksom. Och de där killarna hade så där dyra telefoner och dyra jeans, medan den här huvudpersonen själv jobbade i ärkiosken och var lusbank. Så det var liksom ingen hemlighet för någon vad det var fråga om. Och de här förhållandena tog sen alltid slut när de där killarna blev några år äldre bara, och sen var de inte lika vilsna i livet. Och så kunde de där gubbarna alltid sen gå vidare till någon yngre. Och det som jag tyckte att den här skildringen var jätteintressant, för det tog in den här frågan om maktförhållanden och pengar och en viss sådana implicita kontrakt i alla möjliga romantiska och sexuella relationer som är, och hur på något vis vanliga de är i samhället, trots att man inte, eller nu uppmärksammas de också. Alltså jag kommer att tänka på för några år sedan när där så började medierna skriva om någonting som kallades för sockerdejtailu eller sockerdejtande, alltså som gick ut på att äldre män då, inom citationstecken, sällskapar med väldigt unga kvinnor och ibland till och med minderåriga flickor som de träffar på sådana olika online-plattformar. Och i praktiken så gick det ju ut på att de bytte pengar mot sex. Och ibland var de där överenskommelserna väldigt klara sen när några av de här parterna intervjuades i tidningen. Och för de där männens del så tyckte jag att det fanns en massa, det var inlindat i en massa sådana väldigt underliga sådana rationaliseringar som att, ja men vi njuter ju av varandras sällskap och så hjälper jag en ung människa på traven och sådana grejer. Och jag tyckte att det här var på något vis en jätteintressant sak som kom in här i den här. Därför att det där förhållande som den här huvudpersonen i röda rummet och den här Aimo har, så är ju inte sexuellt, men det är ändå någon typ av sån där överenskommelse eller de tecknar ju en överenskommelse. Och det är ändå någon typ av utnyttjande som pågår där, och den här Aimo visar sig vara hemskt manipulativ och allting går väldigt mycket på hans villkor, och den här huvudpersonen också, när han tänker på den här överenskommelsen som han tecknar med den här mannen, och när han just har gjort den här överenskommelsen så har han på något vis, han ger sig på något vis ett sånt löfte att nu ska jag på något vis vara den här personen, den här Aimo till lags och ge honom vad han vill ha och gör det på något vis till en sån här hedersak för sig själv. Och samtidigt just det här att pengar och makt är inte alls oväsentliga saker när människor väljer partners. Att det går liksom inte att hålla isär. Och den person som man väljer att vara tillsammans med, så det som alltid väger ganska mycket in på det där förhållandet eller det där beslutet, så är också vilket typ av liv som man får tillgång till via den där andra människan.
Mm.
Men ja, det här var ganska sådär långa tankegångar. Men vad tänkte du på?
Nej, men jag tänker ju så, man kan inte ha något annat än långa tankegångar egentligen i anknytning till den här texten. För att den precis som du Marit också sa, det kan liksom gå i många olika riktningar. Och jag tänkte på det när du talade om din tankegång. Så det är just det här jag också på något sätt har en känsla av, att det finns en slags, ett sätt att lyfta fram det här. Å ena sidan förtingligandet av sex. Och samtidigt en skildring av hur det mest intima ändå är kanske det som någon berättar och ens egna drömmar och vad man strävar efter. Att det blir en sån här ett underligt möte mellan det här. För precis som du sa, Lasse, så det som man ser, det som glittrar här är liksom den här BDSM-biten. För att de är väldigt explicita, de här avsnitten där Aimo då beskriver sin sexuella bakgrund, om man säger så, och de erfarenheter som har präglat honom, och huvudkaraktären också på något sätt går igenom sin sexuella historia.
Jag tyckte de var otroligt starka, alltså de där skildringarna nog. Jag förstår, eller ja.
No. Ja, jo, jag menar, jag tror att man kan, alltså utan att alls hymla, så kan man ju säga att den här boken ganska långt är en verbal karamell, för att de här formuleringarna är helt slående. Det är omöjligt att inte rivas med av den om man vill läsa mer och mer hur det liksom ska sluta. Men det är där jag känner mig just vilsen, för att jag kan haka på alla de här så att säga analysnivåerna av det, men jag vet ändå inte riktigt var jag landar när jag har läst färdigt. Att vart är det man vill komma med det här? Men just den här klassaspekten som jag också tycker att syns här, så det är någonting som jag upplever att har varit jättetydligt när det gäller just den här typen av BDSM-skildringar, hur de används så att säga i ett kulturellt sammanhang, i filmer till exempel. Det är sällan det utspelar sig i någon förort bland arbetarklassen, utan det är ofta förlagt till liksom en överklass där man har uppnått en viss status och där man kanske är lite blaserad om man vill testa sina gränser, om man flyttar på gränser, och så handlar det på något sätt om den här maktutövningen som sker där.
Ja, men det är ju symptomatiskt att det här rummet finns på Jungfrustigen, på en av de mest fashionabla gatorna vi har i Helsingfors, och att man har det här hemliga rummet där. Sen tycker jag det, att Kai Korke har skildrat det här beroendet mellan de här personerna, den här, ska vi säga, makten och beroendeförhållande som de har, och hur de står i skuld till varandra på olika sätt. Och just den här Aimo Kangas tycker jag är väldigt fascinerande, som du sa, Lasse, en väldigt märklig och motstridig människa som kommer från en väldigt sträng religiös miljö. Den här kristendomen och religiositeten är ju ett starkt tema hos Kai Korke i alla hans böcker, och det skymtar ju fram här också. Det är en man som alltid har känt sig lite udda och utanför på något sätt som barn. Och han förefaller på sätt och vis att vara så där undfallande och underdånig och tillbakadragen. Men samtidigt är han så där insisterande och självsäker på något sätt. Och oerhört krävande och manipulativ och kontrollerande. Så en väldigt motstridig person. Men just den här BDSM-temat här, så tycker jag att Korke skildrar, enligt vad jag kan uppfatta det, som väldigt fint alltså. Och han beskriver just att det i Aimos fall inte direkt handlar om sexet i sig, utan det är det här tillståndet han vill uppnå i det här läget när han är som mest utsatt. Och hur han använder den här känslan av, alltså han är en person som alltid har känt sig då utanför och underdånig. Och i de här BDSM-lekarna som han skildrar då, Aimo har haft en tidigare partner som heter Usko. Tro är också ett tema här. Och då har man, den ena är dominant och den andra är underordnad. Och så är det en lek, den pakt man ingår. Det är bådas medgivande så att säga. Här finns den här tilliten som ska finnas här. För att när man går in i de här lekarna, så är den här som tar den här rollen som undergiven, så är man ju totalt hjälplös och utsatt och skyddslös när man låses in eller låses fast på något Andreas-kors eller in i någon sån här, på någon sån här bänk med olika remmar och nitar och gud vet vad. Så att man måste ju lita på den andra. Och det här med att tillit tycker jag är ett centralt tema i den här romanen. Också mellan det författarjaget och Aimo. Att det måste finnas den här tilliten. Vad är det för pakt vi har ingått? Vilket är avtalet? Vad är min roll i det här sammanhanget? Och det är det som kanske blir lite oklart i den här berättelsen. Men jag tycker också att han skildrar det väldigt skickligt. Att den här oklarheten och osäkerheten och oron som finns hos det författarjaget. För han har ju övertagit den här lägenheten, det här röda rummet som är ommålat vitt. Men det här röda, alltså det finns glipor och den flagar den här målarfärgen. Så att på något sätt så tycker jag att det blir väldigt symboliskt. Att det här författarjaget, han känner en dragning till det här BDSM. Han är inte riktigt redo att ta det där steget, men han är väldigt fascinerad. Samtidigt lite äcklad på något sätt. Och vill inte riktigt gå in i det. Men den där färgen, det där röda, det sipprar fram i det där vita.
Samtidigt så tycker jag det här med tillit i den här berättelsen och i många andra som skildrar den här BDSM-världen på något sätt ofta blir en slags konstruerad eller tillgjord tillit. Som jag tycker här också, jag menar i den här berättelsen så framgår det ju många gånger att när man överskrider den här tilliten så blir det inte så trevligt heller i de här sexuellt laddade situationerna. Och att den här tilliten som huvudkaraktären har i relation till mannen han ska skriva berättelsen om också på något sätt ju är en konstruerad tillit för att den har ett annat syfte. Man ska komma någonstans med den. Och jag tänkte också på den här äckelaspekten, för den tycker jag är jättepåtaglig. Det här är ju inte en bok som på det sättet slår upp dörrarna till BDSM-världen och nu kommer folk att stå i kö för att det är så jättekiva där. Utan den har nog en jätte så här stark skildring också av hur det kan gå när det så att säga blir för mycket. Men det som ju är tydligt på något sätt är igen det här att hur det kanske just det här att uppnå det här tillståndet som då inte alls egentligen alltid behöver ha med sex att göra utan någon slags sån här tillstånd
liksom där man transcendent.
Exakt. Hur det ofta är en katalysator för någonting annat. Jag tänkte på den här finska filmen Koirat eivät käytä housuja som kom för något år sedan där huvudkaraktären bedövar ett sorgetillstånd inom sig själv genom att komma till det där den där känslan av att nästan dö. Att nästan bli strypt, vad det liksom ger. Och här har man ju också en känsla av att det är en katalysator hela tiden för att på något sätt hitta en förklaring till eller att få utlopp för känslor som är förbjudna och så här.
Ja, nej, det var bra att du nämnde den där Koirat eivät käytä housuja. Den var nominerad till Nordiska rådets filmpris i fjol och jag såg den i fjol. Och där har vi den här Juha då som spelas av Pekka Strang som är hjärtkirurg. Och han har ju drabbats av en stor sorg. Hans fru har drunknat. Och att det här med att han är hjärtkirurg är jätteviktigt för han liksom kan fixa alla andras hjärtan, men sitt eget hjärta kan han inte fixa. Och han går omkring och är helt innesluten i sig själv, lite sådär förstelnad och går på autopilot och inkapslad i sin sorg tills han en dag då möter den här Mona som spelas av Krista Kosonen. Och hon är då en sån här BDSM-dominant kvinna som har sådana här sessioner och han går till henne då. Och där så i den där underkastelsen så kan han uppleva det, just det tillståndet att han, just när han ska vi säga att han närmar sig döden för att hitta tillbaka till livet. När han just håller på att dö och kvävas så träffar han sin hustru. Han kan se sin hustru i de tillstånden och vara tillsammans med henne i det här, ska vi säga, nirvana-tillståndet, den här förhöjda medvetenheten. Så att han gång på gång vill han uppnå det här tillståndet och bedöva sin sorg och sin smärta och träffa henne just i närheten till döden. Och jag tror att det, för den här Aimo Kangas i Kai Korkeaus roman så åtminstone beskrivs det som att just det här att kunna släppa kontrollen och gå över de här gränserna så att i de lägena så erfar han någon form av på nytt födelse beskriver han det som. Att den här smärtan som upphäver och bedövar alla känslor av skuld och skam på något sätt. Och att det, man uppfattar ett lugn och en renhet som övergår allt förstånd. Och han skriver det som att när han är som mest utsatt och sårbar så kommer han in i ett hypnotiskt tillstånd som blir ett svävande medvetande. Så känns det som att jag blir ett med mitt syfte. Det svartnar för ögonen och jag har aldrig känt mig så trygg. Och det kan kännas paradoxalt att när man är som mest otrygg egentligen så kan man känna sig som mest trygg.
Men det är en spännande skildring av maktbalans och hur man uppnår det. För man tänker att allt det som Aimo berättar om, där har han varit den undergivna. Men i relation till författarjaget så är han maktfaktorn. Och hur liksom de här flyter omkring. Men jag tänkte också just på det här blottläggande, just det där att kunna sig, känna sig trygg i det när man på riktigt är blottad. Så ja. Mycket man kan vara emotionellt och fysiskt och på alla sätt och dessutom ja, lägga sitt liv bokstavligen i någon annans händer. Men då undrar jag, att är det liksom symptomatiskt för vår tid? Jag menar att det kom, ja, BDSM är ju inte någonting nytt, alltså det är ju någonting som har funnits. Men jag menar just de här skildringarna, att de nu allt oftare dyker upp i populärkulturen också. Att det är ett symptom för vår tid där vi söker, dels lever vi i en kommersiell värld där man hela tiden ska sträva uppåt med så att säga det man äger och har och besitter. Och samtidigt i en väldigt översexualiserad värld där det är ganska svårt att chockera någon med att komma med någonting i sexväg som skulle vara en ögonbrynshöjare.
Mm.
Att det här är liksom ett symptom på det, att man försöker liksom problematisera det här.
Mm. Ja, jag hade tänkt just i de där banorna att det blir just det här BDSM blir en, jag kan på något vis förstå varför det förekommer mycket i fiktion. Därför att det blir en jättetacksam allegori på ett sätt för olika sorters makt- och dominansspel som pågår i världen och där sex också ingår i de här spelarna. Och där att BDSM är ett sådant rollspelande där man på ett väldigt synligt sätt liksom leker med de här rollerna av dominans och underkastelse och lever sig in i dem. Och det funkar jättebra som symbol. Och jag tror att det här är också en orsak till att BDSM som fenomen ganska mycket så det exotiseras eller demoniseras. Jag ser nu inte nödvändigtvis i Kai Korkeahos bok, men nog kanske så har jag förstått att till exempel 50 Shades of Grey inte är så populär i BDSM-kretsar. Att det är en ganska sammansvetsad gemenskap där man är jättenoga med att etablera trygghet och samtycke mellan alla som deltar. Och det finns mycket mer av det där. Den där tryggheten än så att säga i vanliga heterosexuella sammanhang, till exempel typ en vanlig nattklubb där det förekommer rutinmässigt jättemycket sådär sexuellt laddad aggressivitet och påtryckning och sådär.
När du säger det så kommer jag att tänka på Elsa Kemppainens debutroman Mjölk och Riesling som kom i våras, där det handlar just om övergrepp, alltså sexuella övergrepp på nattklubbar i Berlin. Ja. Och det här är en trend som har varit synlig i den, ska vi säga, framförallt i den svenska yngre litteraturen, skriven av kvinnor företrädesvis då, som skriver väldigt mycket om det här med våldsamt sex, som inte då är baserat på tillit och gemensam överenskommelse och avtal och att man känner sig trygg, utan som det verkligen är, att man jag vet inte om man vill utplåna sig själv, att man bär, just det där, att man bär på en så stor smärta att man vill bedöva den där smärtan med något våldsamt, och de här sexskildringarna är väldigt brutala. På ett annat sätt än tycker jag här i den här BDSM-skildringarna som ändå baserar sig på en ömsesidighet, en överenskommelse på vad som ska hända.
Jag tycker det är jätteviktigt att dra den här skiljelinjen just mellan då de här kretsarna där det är så att säga ett system och till exempel det som händer på en nattklubb eller det som händer inom ramen för prostitution och människohandel och allt det här. Det är någonting liksom helt annat. Men ändå det här synen på det här kliniska eller beskrivande, det finns ju väldigt lite tycker jag erotiskt i Röda rummet. Det är liksom ett utifrån beskrivande av ett händelseförlopp, medan då just när man tänker på den här 50 Shades of Grey, det att det var så populärt och inom ramen för mainstreamkulturen var ju att det var liksom just en sån här en berättelse som balanserar på gränsen mellan vad ska man kalla, alltså så här chicklit och tantsnusk. Och liksom en sån här mjukporr-version av det hela som hade implicit nog också de här klassmarkörerna, att huvudkaraktären, han är biljonär. Och egentligen i grunden så är han ju inte så paha som han verkar vara. Och att den kvinnliga huvudkaraktären då är oskuld i början av berättelsen, och den första man hon träffar är då den här BDSM-mannen med sitt röda rum. Att där på något sätt eftersträvar man en annan effekt än vad man gör med böcker av det här slaget, eller koirateivät käytä housuja. Att det är liksom samma tema, men olika världar.
Ja, jag kommer ihåg att det var någon på tal om 50 Shades of Grey, så var det någon som den Twitter-användare som hade kommenterat för många år sedan att hon skulle gärna leva ut en del av de här fantasierna som finns i 50 Shades of Grey. Specifikt den här, vad man får ett jobb efter att man går ut universitetet.
Det tycker jag är en jättefin konklusion av det hela.
Mm. Den skrevs, 50 Shades of Grey skrevs ju ursprungligen som fanfiction till den där Twilight-filmen.
Det är sant. Och jag menar, det säger ganska mycket om vad man, efter med tanke på att Twilight egentligen var en ungdomsserie, och så sitter då en kvinna som definitivt har passerat ungdomen och väver vidare på allt det här som man inte kan visa i en ungdomsserie, och så blir det en slags sexuell dröm. Ja. Men fortfarande är man ju på något sätt där att det blir, ju mer ingående man skildrar oberoende vilket drag av sexuell inriktning det handlar om, ju mer explicit det blir, desto mer så måste det handla om något annat än sexet för att det ska bli intressant. För att vi ser det hela tiden och läser det hela tiden.
Mm. Ja, och då är det ju nog, som jag ser det, den här som jag var inne på flera gånger i den Kai Korkeaus roman, det här maktspelet.
Mm.
Och det här vad man är villig att betala för pris, både alltså ekonomiskt, monetärt, men också själsligt för att uppnå en dröm. Som i hans fall då, att är han beredd att gå hela vägen? Var han beredd att betala sig själv eller sin själ för den här lägenheten på Jungfrustigen? Och vi ska ju kanske inte avslöja hur det går, för det här är en, tycker jag, en fantastiskt skriven, briljant roman som verkligen håller sin läsare i ett skruvsted och borrar in i frågorna kring makt och tillit. Så att, ja.
Ja, men det är sant, för det när du säger det också, jag insåg att, jag ställde mig ganska frågande till just det, för att jag efteråt kände lite så att jag vet inte riktigt var jag landar när jag har läst färdigt. Men någonstans så ligger ju kontentan just i det här, i hur långt man är beredd att gå, oberoende av vad det gäller, för att få det man vill ha.
Mm.
Och sen att på något sätt väga det där som man vill ha mot kostnaderna för det. Och sen, jag menar förstås det att vilka markörer är det vi söker? Vad är eftersträvansvärt i dagens värld?
Så kan jag bara säga som en litet PS. Jag tycker det är lite intressant att vi på ganska kort tid har fått två finlandssvenska romaner som utspelar sig på Jungfrustigen. Då tänker jag på Philip Teirs roman Jungfrustigen som kom i fjol. Där han då delvis utspelar sig på just Jungfrustigen. Där berättar jag har såna hemliga träffar med sin nya kärlek i hennes lägenhet. Och sen nu då Kai Korkeaus roman som där röda rummet finns på Jungfrustigen. Så man undrar ju vad som egentligen är på gång där på Jungfrustigen.
Men det är så tacksamt. Alltså också visuellt när man ser de här jugendhusen som står där vid Jungfrustigen. Liksom på något sätt den här tidsresan som finns i det här, att det är de här gamla husen och det är en viss klass som har bott där och det har vissa markörer och sen att det heter Jungfrustigen. Ja. Det finns så många tacksamma markörer i det här. Och här är det ganska lämpligt faktiskt att lämna den här diskussionen där och gro på Jungfrustigen, för att nästa vecka så kommer vi att hålla oss kvar i Helsingfors och tala om de här stadsdelarna och vad man kan ge uttryck för via dem. För då kommer huvudtemat för vår diskussion att vara staden Helsingfors. Så att då får ni gärna lyssna igen. Men för den här gången så säger vi tack och hej!